Du lyssnar på Vad hjärtat aldrig glömmer av Kelly Rimmer i översättning av Lisbeth Holst, uppläst av mig, Jessica Pellegrini. Prolog. Sovjetunionen 1942. Min vigselpräst var halvt ihjälsvulten, halvt ihjälfrusen och klädd i trasor, men han var uppfinningsrik. Han hade välsignat en bit mögligt bröd från frukosten och det fick fungera som oblat. Upprepa löftena efter mig, sa han leende. Min blick skymdes av tårar, men jag uttalade de traditionella löftena med läppar stela av köld. Jag tager dig, Tomasz Szlomski, till min äkta make och lovar att älska, ära och respektera dig och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt. Inför Gud som är en i den heliga treenigheten och alla helgonen. Jag hade haft blicken riktad mot mitt bröllop med Tomasz som mot en vårdkase, så som en sjöman på ett stormigt hav kan fästa blicken vid ett fyrtorn på den avlägsna stranden. Vår kärlek hade utgjort mitt själ för att leva och kämpa och slåss i så många år. Och vår bröllopsdag var avsedd att utgöra en kort frist från alla prövningar och allt lidande. Men i själva verket blev dagen så oerhört annorlunda. Och min besvikelse i den stunden överträffade allt. Vi skulle ha gift oss i den ståtliga kyrkan i vår hemstad. Inte där, stående bara en bit från tältstaden som utgjorde såväl flykting som militärläger för människorna i Buzulek. Bara så långt ifrån tälten att den äckliga stanken från 80 000 förtvivlade själar var något mindre tjock. Men den tillfälliga pausen från trängseln och lukten hade ett pris. Vi befann oss utomhus med bara en gles gran som skydd mot blåsten. Det var ovanligt kallt för årstiden denna höstdag. Och ibland släppte det tjocka grå molntäcket ifrån sig stora snöflingor som smälte i vårt hår och på våra kläder. Eller bidrog till att göra marken kring våra fötter ännu gyttigare. Mina vänner, som samlats runt oss för att önska oss lycka till, hade jag bara känt i några veckor. Alla andra människor som en gång betytt mycket för mig befann sig antingen i koncentrationsläger, var döda eller hade rätt och slätt försvunnit. Min brudgum avböjde generat nattvarden, vilket förbryllade den stackars snälle prästen, men mig förvånade det inte ett dugg. Till och med när jag stod brud bar jag de enda kläder jag ägde. Och vid det laget hade enkla, en gång vardagliga saker som att bada blivit en sedan länge bortglömd lyx. Lössen som hemsökte hela lägret hade inte skonat vare sig mig, min make eller prästen. Eller en enda som närvarade i den lilla skaran. Alla i samlingen vände och vred oroligt på sig, skruvade oupphörligt på sig i sina förtvivlade försök att lindra den eviga klådan. Jag var avtrubbad av chock, vilket nästan var en välsignelse. För troligen var detta det enda som räddade mig från att gråta mig genom ceremonin. Fru Konchal var även hon en ny vän, men hon var snabbt på väg att bli en mycket kär son. Hon tog hand om de föräldralösa barnen. Och jag hade arbetat vid hennes sida med de obligatoriska plikterna sedan jag kom till lägret. När ceremonin var avklarad kallade hon fram några barn ur den lilla skaran av åskådare och sände mig ett strålande leende. Sen höjde hon armarna som en dirigent och stämde tillsammans med den improviserade kören upp Serdechna Matko, en hymn till den älskade moder Maria. Dessa föräldralösa barn var smutsiga och magra och ensamma. Precis som jag. Men just då var de inte alls ledsna. Deras hoppfulla blickar var fästa på mig, fyllda av iver att se mig glad. Jag ville helst av allt vältra mig i vidrigheten i min situation. Men hoppet i de oskuldsfulla ögonen besegrade min självömkan. Alltså tvingade jag mig till att skänka dem ett glädjestrålande, stolt leende och gav sen mig själv ett löfte. Jag skulle inte fälla fler tårar den dagen. Om de föräldralösa barnen kunde vara generösa och tappra inför sin belägenhet, kunde också jag vara det. Därefter koncentrerade jag mig på tonerna och fru Konchals magnifika röst som steg högt över och runt omkring oss i ett himla.